Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Radio Play.
Välkommen till podcasten Ridklubben med mig Gry Forssell.
Och mig Rebecka Lagin.
Vi är hyfsat nyligen hemkomna från Jönköping Horse Show.
Exakt.
Elmia var vi i och tittade på hästtävlingar och passade på att träffa massa härliga hästnördar.
Ja, det är ett väldigt bra forum för oss så att säga.
Verkligen. Elisen Bratt igen utav eldsjälarna. Elisen som det finns ett avsnitt med, en intervju med i tidigare avsnitt här av Ridklubben.
Ja, men precis.
Hon är en av grundarna till tävlingarna.
Ja. Och Sylvie Söderstrand har vi också poddat med.
Jaha. Ja. Och vi träffade båda när vi var i Jönköping.
Exakt.
Det var verkligen kul tävlingar.
Ja, men det var verkligen. Det var bra lägstanivå tycker jag hela tiden och allting var väldigt intressant. De hade gjort om lite så jag kände mig lite vilse första dagen. Men jag hittade snabbt mellan tävlingsbanorna.
Och Nicky, som jag pratar kanske för mycket om här, det vet jag
inte.
Men
Nicky
halkade in, helt oplanerat, halkade in i en käpphästtävling.
Som ja, ett kval.
Så hon kvalade in sig till att i familjeshowen så hips fips så står hon och hoppar käpphäst inför fullsatta läktare på den här familjeföreställningen.
Ja, alltså inne på arenan, på tävlingsbanan där alla hästar är. Där var det liksom käpphästfinal på lördagskvällen.
Och den vann hon. Hon var glad som en spelman. Och det var också fantastiska duellhoppningar och det var fyrspanskörning. Det var
islandshästar och det var jättebra familjeshow.
Väldigt, väldigt roligt. Och som grädde på moset, som lök på laxen, som topping på tårtan eller vad säger man, så fick du och jag också en träff med Peder Fredriksson.
Ja, alltså drömmarnas dröm.
Ja, hur, om det är någon som mot förmodan som lyssnar på den här podden inte har koll på Peder och alla hans framgångar och vad han är för person egentligen. Vad kan vi säga om honom?
Ja, men alltså, det började ju tidigt ändå kan jag säga. Så 89 så fick han ju EM-guld i fälttävlan. Så där satte han ju ribban ganska högt för sin karriär. Men sen har det ju tickat på. För nu senast så fick han ju OS-silver här i Rio de Janeiro. Och EM-guld i Göteborg. Det minns ju alla säkert där hemma-guldet som han fick.
Och så gärningpriset två gånger om.
Exakt.
Och är ju en fantastisk. Det är så kul att få möjlighet att se honom rida, oavsett om det är på TV eller i verkligheten.
Ja. Han känns ju som en så här horse whisperer. Ja. Alltså han känns som att han kan tala med hästarna.
Ja. Har du sett det avsnittet när Gunde Svan är alltså på Grevlunda gård där han och Lisen bor?
Ja.
Också jättekul att
Jättebra.
Se.
Jättebra. Och den här Allan-dokumentären borde också alla se om det är någon mot förmodan som inte har sett den.
Ja, men faktiskt. Så att vi fick en hel timme tror jag nästan vi satt och pratade häst med honom och passade på att ställa alla våra frågor.
Ja.
Det var som en dröm.
Verkligen.
Jag hade kunnat prata hur många timmar som helst.
Men vi förstår att han har lite annat att göra också.
Innan ni ska få höra hur det lät när vi träffade Peder Fredriksson i Jönköping så vill vi tacka Scandby och Stallpellet för att ni sponsrar den här showen. De träffade vi också på Jönköping.
Ja, precis. De var där.
Det var jättetrevligt att träffa dem i verkligheten också.
Verkligen. Och de hade med sig sina produkter och så fick man klämma och känna och de berättade lite om dem.
Och det var en grej vi lärde oss där
ja.
Som vi fick upp ögonen för att berätta.
Ja, men då är det så här att när de processar sitt spån, det är ju trä som man gör ner till små pelletsform och då tar de ut damm. Så 90% damm försvinner från produkten under den här processen. Så att du inte ska damma lika mycket i stallet.
Nej.
Vilket är fantastiskt, för det gör ju ändå när man ska sopa och det är torv och spån och allt sånt. Så det tyckte jag kändes väldigt, väldigt härligt.
Damm i stallet finns det nog av, så det är jättebra att få bort så mycket som möjligt från spånet.
Verkligen, verkligen. Och så blandar man ut med vatten och så säger det puff, och så blir det jättemysigt på hästarna.
Ja, tusen tack säger vi till Scandby och kolla in deras produkter på scandby.com om ni blir nyfikna på dem.
Exakt.
Nu är det vi som är nyfikna på Peder Fredriksson. Blir du uttröttad när det är så här, när det
är mycket folk är det. Ja, jag är uttröttad för jag försöker komma ihåg. Jag har inte så jättebra minne med namn och ansikten, men så är det så mycket folk som jag känner här, så försöker jag placera alla hur jag känner dem.
Exakt.
Så vill man ju prata med så många som möjligt. Det är ju jättekul att vara hemma, för när man tävlar internationellt då är det kanske mer press på att man ska lyckas, men det är inte alls samma, alltså man träffar inte lika mycket folk liksom. Och de man träffar, de träffar man varje vecka, så att det är så här, alltså det är samma gäng som åker runt på de internationella tävlingarna, så då de här personerna träffar man en gång om året, så när man ser dem så vill alla prata lite igen.
Men det är då man ska, jag har en man som heter Alex,
ja.
Han går bredvid och så säger han så här: det här är den och den, den har du träffat där och där. Perfekt.
Ja,
en liten viskare som måste du ha.
Exakt, exakt.
Men där känns som att din Lisa, fru Lisen också har bra koll.
Ja, hon har stört koll.
För det jag tänkte på, för när jag har hört er två i intervjuer eller läst artiklar och så där, så känns det som att ni pratar ofta om att hon är den som har varit uppstrukturerad. Hon var kanske rörigare som tonåring, som jag förstått det, men att hon har varit den mer uppstrukturerade och mer organiserade. Och att du har varit förut i alla fall lite mer bohemen och lite rörig och lite ja, rörig helt enkelt.
Ja, men det är fortfarande. Ingenting har förändrat sig.
Men då har jag tänkt att säga, men du kanske också egentligen är med den blyga typen.
Ja, det är. Lisa är ju mer social kan man väl säga, eller hon ja, men är nog lite mer blyg, det kan nog stämma.
Och då undrar jag, med framgångarna, de enorma framgångarna som du har haft nu med de senaste åren, de medför ju också mera sociala sammanhang, som att du sitter och pratar med oss eller pratar med sponsorer eller var på representationsmiddagar eller vad vet jag. Hur handskas du med dem, alltså bieffekterna av succén?
Ja, men det här tycker jag är trevligt. Jag tycker det är kul att...
Ja, vi, men alla andra.
Sitta med er här är väldigt trevligt. Nej, men det har jag inga problem med faktiskt. Det är bara att jag... Alltså vissa personer är så att de vill ju aldrig vara ensamma. De vill alltid ha någon och sådär. Jag uppskattar absolut umgänge, men jag har ingenting emot att vara själv ibland också.
För det jag skulle fråga var, hur gjorde du för att gå från ostrukturerad och lite rörig då, som jag inbillar mig att du har varit, till att ha ordning och reda, men det ser du att du har inte.
Jo, jag har väl så mycket ordning och reda så att jag får saker till att fungera, för att man har insett det att för mig är det jobbigt att ha ordning och reda, men det kan i tävlingssituationer och med hästar och personal och allting, så är det ännu jobbigare att inte ha ordning på grejerna. Så att jag har lärt mig att strukturera upp saker och ting bara för att jag vet att det behövs.
Det där är som mammas kontor på i stallet.
Ja.
Ja, det är papper överallt. Sån oordning om jag kliver in där, men hon har ju stenkoll för att det är hennes ordning i oordningen. Men om jag börjar lägga dem i högar, då hittar hon ingenting.
Men för jag tycker också att det är svårt att lära sig bli ordning och reda om man inte är. Alltså vissa är ju ordning och reda, vissa är ju inte det. Jag är ju sån som alltid kommer 10 minuter för sent. Alltid.
Du är det?
Ja.
Ja, du och så är tidsoptimist.
Alltså, och jag tror också att samma tid som jag åker hemifrån är typ samma tid som jag kommer komma fram. Men det är inte det. I Stockholm är det alltid en timme. Men jag lär inte med det. Men nu för något år sedan så bestämde jag för att nu räcker det. Det var när vi åkte till bröllop. Vi skulle på bröllop i skärgården. Och satt i en taxi. Så, du vet, satt hade puls och panik. Och bara, nu är vi sen igen. Jag hatar det. Då var jag så här, nu ska jag sluta vara sån som alltid är sen. Och då gjorde jag ett aktivt. Då verkligen försöker jag vara 10 minuter för tidig. Så en kompis också som är superpunktlig. Hon, jag vet att hon har alltid där i tid och då skäms jag ju ihjäl när jag kommer 10 minuter för sent. Yeah. Så att nu har jag verkligen försökt bara skärpa mig och det går bättre, men det är svårt. För man har inte det i grunden.
Nej, men precis som du gör, det, så har jag också fått göra. För att sätta upp, eller det började egentligen när jag fick den här sponsringen med Hennes & Mauritz, för då insåg jag ju fram till dess så funkade ändå mitt liv och var lite... ja, tog det lite som det kom och det, för det mesta så fungerar det ju, det är ingen som dör och vissa blir lite arga men det funkar ju. Men i och med den sponsringen så förstod jag att jag hade förväntningarna på mig, de skulle inte bli nöjda om det inte blev resultat, och då fick jag göra ungefär som du sa, när man fick sätta sig ner och så fick man bara se till att strukturera upp saker och ting och göra en plan och få det att funka. Och det är lite den planen jag fortfarande följer. I början var det rätt jobbigt för man fick anstränga sig att följa planen, men nu när man har gjort det så mycket på tävling så sitter det som rutiner, och då är det rätt så skönt att ha de där rutinerna faktiskt. Så många tror ju att jag är rätt strukturerad nu för jag har de här rutinerna.
Men skriver du ner dem, eller alltså, har du listor som du följer, eller vet du bara?
Nej, inte nu längre, eftersom jag gör det här liksom 4 dagar i veckan så sitter det ju väldigt inpräntat nu, men precis i början så hade jag listor exakt när jag skulle göra vad och hur jag skulle göra det. Men till exempel när jag skulle gå banan, hur jag skulle göra, att jag skulle lära mig banan innan från banskissen, jag skulle kolla vad startlinjen var, jag skulle kolla vad displayen var, jag skulle lyssna hur startklockan var. Och när jag hoppade fram så hade jag en lista på exakt hur många ryttare innan jag skulle kliva upp, när jag skulle värma upp, när jag skulle behöva hoppa fram, hur jag skulle hoppa fram, när jag skulle sitta av och sadla av mig innan jag slog in på banan och memorera banan. Allting skrev jag upp. Så i början hade jag fullt show, bara jag skulle följa den här planen på en tävlingsdag så var jag helt slut på kvällen.
Får en strykning innan dig, då är du ju körd sen.
Ja, det också. Precis. Men nu så sitter jag alltid där och då kan man, jag är lite mer flexibel nu också, men jag håller mig ändå till de rutinerna. Och jag tror utan de rutinerna så hade det varit mycket mer jobbigt för mig.
Men för du har haft samma hästskötare hur länge?
9 år.
Hur har du lyckats få behålla den?
Bra fråga. Väldigt tacksam framförallt att hon är kvar och hon står ut med mig och vår satsning. Och,
vart hittar du? För det är Malin Henlöf som är din hästskötare.
Ja.
Hur kom ni, eller hur kommer det sig att hon började jobba för dig?
Ja, man måste ha en hästskötare. Jag hade en annan tjej tidigare som hade jobbat också väldigt många år och sen slutade hon och skulle börja jobba med någonting annat och då började Malin och sen, ja, sen man jobbar ju väldigt tätt ihop och hon är hästskötare men hon är också väldigt delaktig i satsningen. Hon känner hästarna bra och hon har liksom lika högt ställda mål som jag har och liksom brinner lika mycket för det. Så att vi jobbar ihop mot samma mål och det är det jag tror gör att det är motiverande för henne att jobba kvar.
Vad rådfrågar henne om då?
Ja, väldigt mycket. Alltså, vi har ju olika ansvarsområden. Och ju längre hon har jobbat ju större ansvar tar hon på fler punkter liksom. Så att vi har hela tiden diskussioner om du vet, vilken häst som ska gå var. Om jag till exempel ska ta en häst med på en tävling så måste det fixas med veterinärpapper och ibland blodprov och ska hästen flyga så måste man boka flyg och uppställningar på vägen och allt sånt håller hon i.
Mycket administration och det praktiska också.
Ja, det är det. Verkligen.
Det känns ju helt sjukt att man bara ska flyga med en häst som säger. Alltså, det ska ju uppställning och det ska tas blodprov. Ja. Och det är inte bara hemma och ställer in hästen i lastbilen och åker till grannklubben och hoppar ett varv. Nej. Utan det är ju sånt större maskineri.
Dels ska man ta sig dit och alla papper ska vara i ordning. Men sen ska också hästen komma fram i bra skick så att den har rest på ett bra sätt och lagom långt och är utvilad och sådär.
Och det vet man kanske inte första gången hur hästarna mår.
Nej, man måste ha dels måste hästskötaren ha eller den som är ansvarig för det måste ju ha rutin på det. Och sen är det bra också om hästarna får rutin på det efter ett tag.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag satt och tänkte på den typen av idrott som du utför och jämför med andra idrotter. Alltså om man säger att man är höjdhoppare, som Patrik Sjöberg, han hoppar och så hoppar han 2,42 och sen så kan han inte hoppa högre. Och där någonstans är karriären slut ju. Eller han, då någonstans måste man lägga hoppskorna på hyllan, tänker jag. Men du, alltså som ryttare så kan man ju få sådana enorma framgångar med en häst. Och sen så börjar man om med en helt annan häst. Alltså det finns ju så många idrottskarriärer i en idrottskarriär som hästryttare.
Mm, verkligen. Och det är ju, hästryttare. Det är ju, det är ju en del av det hela. Först måste man lära sig rida. För att man måste ha talang, man måste rida bra. Men sen en annan stor del av en hoppryttare eller en ryttares jobb det är att se till att man har bra hästar i stallet. Och det låter ganska enkelt liksom, att man ska ha bra hästar men det är väldigt svårt att hitta de här bra hästarna. Och sen hitta hästägare som vill gå in och som sen är nöjda. Man får samarbetet att fungera. Och det är en väldigt stor del av det. Och man hör någon ryttare ibland säga liksom att det är så orättvist, vi har ingen bra häst och sådär, men det är inte orättvist, för att det är en del av jobbet att se till att man har bra hästar. Det liksom ingår i
arbetsbeskrivningen. Det är så baltiskt att man kan nå sitt max, men sen kan man nå sitt max en gång till och en gång till och en gång till, ja, på ett verkligen sätt som man inte kan göra om du springer 100 meter eller hoppar häck eller vad det kan vara.
Så är det verkligen.
Och så karriären som ryttare känns ju också mycket längre. Alltså man kan ju vara jättebra när man är 20, men också när det är nästan 80.
80 hoppas jag. Hoppas
jo, men Ulla är typ Håkansson, hon är i princip dressyr. Men ändå, man kan ju liksom vara jättebra jättelänge. Ja, det känns som att hockeyproffs eller höjdhoppare, de har ju sin peak under något eller några år.
Nej, det är en fantastisk sport, så att det är ju blandad ålder och så tjejer och killar ihop. Och på så sätt så är det ju en suverän sport.
Men vi pratade om det lite grann med Peter Markne, och jag vet att du pratade om det också i något tävlingssammanhang, kommer inte ihåg vad det var, men just att marginalerna blir mindre och mindre och mindre på den nivå som du är på. Hur jäkla tajta kan de bli igen? Alltså förut, som vi sa, folk kommer bara så här raka underarmarna för att bli så lätta som möjligt, för att de kommer börja liksom minska på allt.
Absolut. Nej, men det är, alla sporter på högsta nivå går ju framåt, så är det bara.
Men hur kan ridsporten, det känns som att nu är det liksom, nu är vi så bra det kan bli, det kan inte bli så mycket bättre, eller?
Nej,
men
jag tror det, jag skulle också säga om 10 år så har sporten kommit enormt mycket längre framåt.
Ja, det tror det.
Jag tror vi kommer skratta åt det vi håller på med nu.
Och vad tror du förändringarna?
Jag tror att hästarna blir ju bättre och bättre, för att aven går framåt. Det tycker jag bara man kan se nu. Ser man på hästarna nu och för 10 år sedan, så är hästarna mycket bättre nu. Och jag tror att, jag menar, som jag är rätt så lång, jag försöker att inte väga för mycket, men jag väger också all min utrustning och försöker ha absolut så lätt utrustning som möjligt. Men jag skulle tro om 10-20 år, då är det få ryttare som är framgångsrika som är den längden jag har. Jag tror det kommer vara kortare ryttare som väger mindre. Och sen tror jag att hur hästarna föds upp från att de är föl tills de är 4 år kommer förändra sig.
Hur då? Så, eller vad, hur kommer det förändra sig? Menar?
Vad vi jobbar med nu är ju att har man en bra häst så vill man att den ska vara så länge som möjligt i sporten.
Ja.
Och skadefri som alla andra idrottsmän. Tyvärr så är det vissa hästar som kanske är jättebra, men så får de en skada och så kan de inte fortsätta. Och jag tror man kan förebygga skador väldigt mycket genom att se till att från hästen är föl tills den är 3-4 år, att den rör på sig. Att den inte bara går i en hage och får mat på ett ställe. För att om man säger en häst från att den är 0-4, det är ungefär som en människa som är 0-20. Om du tänker en kille eller tjej som inte har gjort någonting tills den är 20 år, bara suttit liksom framför en dator till exempel, som en häst gör om den går i hage.
90% av Sveriges befolkning nu då, helt enkelt.
Ja. Men sen då, och sen helt plötsligt så ska de bli elitidrottare på och börja träna hårt, så kommer de gå sönder. Därför senor och ligament och allting, det utvecklas hos en häst från att den är föl till den är 3-4 år. Så därför måste hästen, tror jag, röra sig. Behöver inte träna hårt, men de måste ändå röra sig för att stärka upp de här. Och där tror jag att det kommer... För det läggs, nu läggs det mycket pengar på avel. Man vill ha bästa hingsten och bästa stoet. Och man engagerar sig mycket i det. Man kan till och med köpa föl nu på auktion för flera hundratusen. Och till och med embryo för flera hundratusen. Men sen är det ingen som bryr sig om hur de föds upp från de är föl till 3 år. Det är liksom en zon som är bortglömd.
Mm.
Och sen ska de ridas in. Men jag tror att den där tiden från föl till 3 år, den är mycket viktigare än vad man tror, för att se till att hästen har förutsättningar sen att kunna hålla för sporten. Och har du en världsstjärna så är det en jättestor skillnad om hästen håller 3 år eller 6 år eller 8 år. Ja, verkligen.
Alltså om jag köpte ett embryo för flera hundratusen, då hade jag nog sett till att den hade det bästa tänkbara förutsättningarna 0-3 också.
Ja,
jo, men, det ja kanske
men jag tror många. Också att jag tror att det är den kunskapen. Jag tror många vill absolut sina hästar väl, men de kanske tänker tvärtom, att det ska vara så säkert som möjligt att gå i en, du vet, liten hage som är
platt
med grus, mjukt grusig, för att det inte ska hända någonting. Men det är inte det det handlar om, utan det handlar om att de måste stärka upp sin kropp, så de kanske måste gå på i riktigt stora hagar och få vattnet på ett ställe och maten på det andra stället så att de rör på sig för att stärka upp sin kropp.
Det tror jag också mycket kuperat, alltså så att de måste vandra upp och ner.
Och ner och ja, det tror jag också.
Liksom knögligt, så att de liksom...
Lite knögligt så de tränar upp sina leder och ligament. Så de är starka i kroppen den dagen de rids in, så är de lite förberedda för det. För sen är plötsligt så får de på en ryttare på 50, 60, 70 kilo uppe på sin egen kroppsvikt som är otränad. Och då ska de börja arbeta helt plötsligt. Så att,
ja. Det är bra om de är starka med sin egen vikt innan man lägger på en tillvikt. Liksom.
Först, ja.
Ja, men det är intressant att se hur ridsporten kan utvecklas.
Du hade klinik här i Jönköping och sa att du longerar alltid hästarna med repgrimma. Varför det?
Jag tycker det är bättre att longera med repgrimma än med... Jag gillar inte att longera med bett i munnen.
Varför?
Därför att... jag får ingen bra känsla med bett. Man kan ju sätta longeringslinan över nacken och allting. Men repgrimman när du longerar kan du ha en bra kontakt. Och du vet, när du håller i lite grann så tar du över nosryggen på hästen. Och jag får en bättre känsla. Och har du otur med ett bett och hästen hoppar till, då dras bettet kanske igenom munnen lite. Och du kan skada tänderna och mungiporna. Och jag tycker att jag har... bättre känsla med repgrimma.
För vissa longerar ju, så har man ju så man kan sätta i nosgrimman.
Typ. Kapson.
Exakt. Är det också att föredra än att ha bett?
Det är bättre än bett, ja. Det är. Men jag tycker det, för mig fungerar repgrimma bäst. Om man har en bra repgrimma som sitter på rätt sätt, och jag har också ringen under, måste vara lös så den kan flytta på sig. Mm. För många, och det är konstigt att inte alla har det, repgrimmen har det. Vissa repgrimmar har inte det, och då är risken att det blir som man longerar med vanlig grimma, att när man drar så åker sidstycket upp i ögat på utsidan.
Ja, exakt.
Och då, det blir inte bra för...
Har någon häst smitit någon gång när du har longerat?
Ja, absolut. Det var ett tag sedan.
Det kan också hända det bästa.
Innan jag hade repgrimman på dem.
Ja, okay.
Om du sitter och rider i ridhuset och inte har hoppträning utan bara rider i ridhuset, vilken är din favoritdel av fyrkantsspåret?
Medellinjen, upp mot spegeln.
Oj, vad är den jättesvår?
Jag säger inte att jag gör det bra.
Och vad gör du där då? Helst?
Nej, men man rider upp och så man ser att hästen är rak, att inte rumpan går ut. Eller att den är rak helt enkelt. Man kan se själv också hur man sitter lite grann, om man sitter rakt eller snett.
Det känns som att du är väldigt ärlig mot dig själv i alla fall. Du vill se att det är bra. Jag gillar liksom urhörn. Där har man dem fint.
Jag har lyset släkt så att slipper se eländet.
Om du sitter snett, åt vilket håll sitter du då oftast?
Ja, det kommer jag inte ihåg nu faktiskt. Men man får jobba med det. Men alla är lite snea. Så jag försöker jobba lite med att försöka sitta så rakt som möjligt. Men
hur jobbar du med din liksedighet? För det är många som pratar om det här, att vi är ju oftast kanske högerhänta och att vi har en dominant sida som ryttare, och hästarna har ju kanske också det. Och många pratar om att man ska borsta tänderna med båda för att bli så liksedig som möjligt. Jobbar du någonting med sånt?
Gud, det går inte att borsta tänderna med vänster hand.
Det går, men det tar skitlång tid. Wow. Det är som att mocka åt fel håll. Det går, men det...
Ja, det gjorde jag. Nu var det ett tag sedan jag mockade, men innan när jag mockade, då mockade jag. Försökte jag mocka hälften.
Ja, du gjorde det. Mm. Har du något annat sådär som du försöker tänka på liksedighet?
Nej, jag borde göra mer. Jag gör ingen övning för det. Men man ska egentligen göra det, absolut. Det är dumt att man inte gör det. Mm. Däremot jobbar man ju hela tiden med hästens liksidighet. Och jag försöker kolla att jag sitter så rakt jag kan. Men där finns absolut stor förbättring att göra.
Kan du sitta upp från fel sida?
Det var länge sedan jag prövade.
Jag tror inte jag skulle kunna. Vad skulle du säga?
Jo, det går, men det är också svårt. Men man ser på barn, jag har en son som är 3 och han använder ju liksom båda händerna lika mycket egentligen. Så det blir ju säkert en övergångsperiod där sen när man börjar göra allt med höger, man skriver med höger, borstar tänderna med höger och sådär. Tänk om man skulle då kunna liksom fortsätta att så här, man ska göra sakerna varannan dag, vänster och höger hand. Mm. Undrar om man skulle bli en bättre och mer liksidig ryttare eller människa efter ett tag. Det är skitsvårt
nu
när man
är äldre. Jag har mellan son Hjalmar, han spelar i fotboll. Så han har alltid varit på att han ska spela varannan skott vänster, varannan skott höger.
Ja, är han lika bra höger-vänster?
Nej, han är bättre på höger, men han kan spela med vänster också.
Det kommer säkert vara en jättebra förutsättning för honom sen när han blir lite större. Och
när han är stjärna sen ska han tacka
mig.
Du, apropå stjärnor, Stefanie Holmén. Hur länge har ni ridit parallellt?
Vad kan hon ha varit hos oss? 6 år ungefär skulle jag tro.
Och nu är hon seglat upp. Det går ju hur bra som helst för henne. Ja, hon är superduktig.
Jätteduktig.
Och nu tävlar ju ni mot varandra.
Med varandra.
Och mot varandra.
Är det med varandra?
Ja, visst. Vi jobbar så i vår stall att vi tävlar med varandra. Vi tävlar inte mot varandra. För att vi jobbar ju mot samma mål. Liksom. Om jag vinner så är det bra. Om Steffi vinner så är det bra. För det går till vårt stall.
Mm. Du och Malin Bajard, ni är ändå också Team HM.
Ja.
Tävlar ni mot varandra?
Nej, vi tävlar också mer med varandra. Men det är klart att i slutändan, om det är en omhoppning och vi båda två är med, så vill man ju alltid vinna. Och det gäller ju Steffi också, såklart. Men om jag river och Malin är i omhoppning eller Steffi skulle vara i omhoppning, så hejar jag självklart på dem.
Ja. Du och din bror Jens, ni tävlade mot varandra igår kväll, eller hur, i samma heat?
Eller tävlade ni också med varandra?
Jo, vi tävlar också med varandra, för man vill ju varandra väl och man står nära. Det är klart, när det är verkligen kniven på strupen och man kommer in i en omhoppning, så är man står och liksom man tävlar om ett eller två, då vill man ju alltid vinna, såklart. Men det är inte så att vi är konkurrenter, så ser inte jag det i alla fall, utan vi är mer kollegor.
Men jag tänkte just på Steffi där, att för det känns som förut så red hon de yngre hästarna och så red du de äldre, men nu så rider ni på samma tävlingar och på samma i samma klasser och sådär. Mm. Hur delar ni upp det då?
Nej, men Steffi har jobbat ganska många år hos oss, och hon är super, super talangfull, men också en riktigt hard worker och en bra teamplayer, och vi ville ge henne chansen att liksom kunna ta klivet upp, för att vi tyckte hon var värd, helt enkelt. Så hade jag en bra häst, Flip Little Sparrow, som jag pratade med min hästägare om Astrolin, och vi tillsammans kom fram att Steffi skulle få rida henne, så hon hade en häst som kunde gå på högsta nivå.
Varför tog du det beslutet?
Ja, men lite för att Steffi var värd också. Vi tycker hon är värd väldigt mycket för våran verksamhet.
Och var det den hästen då som du kände att du kom minst överens med, eller hur kom det sig att det varit just den hästen?
Det är väl en av de hästar jag tycker absolut bäst om, men hon är väldigt känslig också, och jag tror Steffi är lite mindre än vad jag är, och hon sitter väldigt stilla, så jag tänkte att hon kanske skulle rida henne bättre än vad jag gjorde. Ja. Och direkt så var det liksom en supermatch. Så att de har haft jättemycket framgång ihop. Och nu tävlar hon en annan häst som heter Cute också, som jag har tävlat lite grann i år och som Steffi rider nu. Och för att just nu har jag lite mycket hästar. Så att vi är glada för att ha Steffi i verksamheten. Hon gör ett suveränt jobb, och jag tror hon är glad att ha fått chansen att kliva upp liksom och visa vad hon går för.
Det är jättekul att se henne rida, tycker jag. Det är jättekul att se och följa framgången.
Ja, hon är en stjärna, men jag tror verkligen för framtiden att hon är stort hopp för Sverige.
Varför går det så jäkla bra? Alltså det känns ju som det går otroligt bra för dig, men också svenska hoppryttare överhuvudtaget. Vi har jäkla framgångs... Vad säger man?
Ja, det var ju någon artikel här också jag hittade, ju att du och Henrik von Eckermann var om... Ska se om jag hittar den. Tim Worden har tagit fram statistik på 266 ryttare från 41 nationer som ridit Grand Prix med stora pengar förra året. Och då rankar jag topp 10. Och då ligger du etta. Och sen Henrik von Eckermann 2.
Det var inte illa.
Det var inte illa.
Nej, det var inte illa.
Och hur kommer det sig att det går så bra för svenska hoppryttare? Vi är ju sån litet land egentligen.
Ja, det är verkligen. Jag tror att det är... många faktorer, tror jag. Dels så tror jag att det är... att vi har haft förebilder som Rolf-Göran Bengtsson till exempel, som har varit bäst i världen. Han var ju världsetta under ett år nästan eller någonting. Och det visar det visar vägen lite grann för oss andra. Och sen till exempel som Henrik och jag och Malin och många andra, är det några stycken som är bra, så man peppar varandra, man tar varandra fram och man tävlar med varandra, men också lite mot varandra, och man hjälper varandra framåt. Ibland är det laghoppning, ibland är vi omhoppning i någon Grand Prix, och sen sitter man och käkar lunch och pratar man och diskuterar, och jag tror att det tar en nation framåt som, som har hänt i Sverige nu.
Mm. För att ta ner det lite till oss amatörnivå, så är det många som säger att man ska, typ som jag, att jag ska hoppträna med folk som är lite bättre än mig. För då ser jag hur de rider och så vill man ju ta efter och så vill man ju bli lite bättre. Jaha. Man vill ju bli som dem.
Så är det.
Och det är definitivt kanske samma sak där, att ni hela tiden är på toppen och så liksom peppar man varandra och blir lite, lite bättre hela tiden.
Så är det absolut. Så är det absolut. För att jag kommer ihåg, jag satt med Scott Brash i chatten i London ett år, och då låg han, det här kanske var för 10 år sedan, och då låg vi ungefär samma på världsrankingen. Vi låg väl ungefär runt 200 på världsrankingen. Och så satt jag några år efteråt på samma tävling i chatten med honom, och helt plötsligt, jag låg kvar på 200 men han var bäst i världen. Så frågade jag honom liksom, vad har du gjort? Har du bytt tränare? Eller hur har du kunnat gå från 200 till bäst i världen? Och då sa han det att jag fick bra hästägare, jag fick bra hästar, men framförallt så är jag på femstjärniga tävlingar varje helg. Mm. Och det som du säger, är man på femstjärniga tävlingar varje helg, då ser du de bästa ryttarna i världen och du tävlar mot dem. Och då, det är också det att hoppsporten är ju en väldigt svår sport, att du kan inte träna på tävlingsmomentet hemma.
Nej.
Jag har inte gjort dressyr så mycket, men där kan man säkert, jag vet inte om man rider dressyrprogrammet eller inte, men man tränar ju övningarna. Men hoppning, du kan aldrig träna en femstjärnig omhoppning hemma i ridhuset, utan det gör du bara i tävlingsmomentet. Och det är klart, gör du det varje helg mot de bästa i världen, då tar du dig framåt. Mm. Gör du det bara en gång varannan månad, då har du svårt att hävda dig.
Precis, för där tänkte jag också på, hur förbereder man sig? För jag och min häst, vi kom hit här med för 2 år sedan, och det var första gången han ska gå en sån här stor pampetävling, och det är musik och det är liksom, det är väldigt extraordinärt för både honom och en stor grej för mig. Och då kan jag tänka mig, om du ska åka iväg på OS eller EM eller ja, men en stor tävling, du kan ju inte åka dit och träna en vecka innan på banan eller hindren, eller, utan man måste ju träna utan att ha varit där och tränat. Hur gör man det för att ha bästa förutsättningar både som ryttare och häst?
Ofta är det som de hästar som skulle gå OS och VM och sånt, de förbereds på andra femstjärniga tävlingar. För de andra stora femstjärniga tävlingarna, de har atmosfär och de här sakerna. Sen alltid på VM så är det alltid lite spektakulära hinder. Då får man väl se till att man väljer en häst som är modig helt enkelt. Mm. Som man vet inte är för tittig på, för det kommer på OS och VM, det kommer alltid komma några hinder som de aldrig har sett förut.
Nej.
När man kommer upp på vår nivå så måste man se till att man har hästar som är bra nog, som egentligen inte behöver, man inte behöver träna hoppningen på, utan man tränar på tävlingarna, eftersom det är tävlingar nästan varje helg, man har olika uppsättningar av hästar, så innebär att hästarna tävlar ungefär var tredje vecka.
Mm.
Och emellan där så, i alla fall jag hoppar nästan aldrig mina äldre tävlingshästar. De tränar jag aldrig hemma i hoppning.
Så Alin, han tävlar bara?
Han tävlar bara. Och skulle jag hoppa hemma så hoppar jag bara för att han kanske haft en lång paus. Men att hans muskler behöver ha bara lite hoppspänst och hoppexplosivitet. Så det är mer så. Jag tränar inte någon teknikträning.
Hur ställer du hindren då i sånt fall? Om du ska hoppa lite hemma?
Jag ställer dem på ett trevligt enkelt sätt och så hoppar jag inte så stort. Det är mer bara att han ska få några lite språng i kroppen så musklerna håller kvar sin explosivitet.
Har du några favorithinder? Om du har 2 hinder, hur skulle du ställa dem i ridhuset då?
Jag skulle hoppa på det som stod.
Smart i för sig.
Låter oseriöst. Men där måste jag se till att, för det spelar inte så stor roll faktiskt. Det är mer att han ska få hoppa, för han hoppar bra. Han hoppar bra. Men där måste jag se att det är bra underlag, för det är viktigt.
Mm.
Att det är så bra underlag som möjligt.
Jag lyssnade på en intervju där du berättade om att när du tyckte att det inte gick som du ville att det skulle gå, och du hade hittat ingen partner att älta det här med förutom Lisen då, som du inte ville tjata och hålla i huvudet på längre. Så klev du upp tidigt på morgonen innan resten av familjen hade vaknat och satt och skrev ner en lista på alla saker som du ville förändra.
Ja.
För att sen kunna stryka och arbeta av dem lite igen. Och då undrar jag, vad stod det på den listan?
Jag vet inte om jag vill dela med mig av. Nej, men det är sådär. Ibland går inte saker det hållet man har tänkt sig. Och det är lätt så här, det är lätt ibland att man följer minsta motståndarens lag liksom. Man glider runt lite grann och det går inte som man har tänkt sig, men man vet inte riktigt hur man, ja, man orkar inte ta tag i det bara. Och då tycker jag det är bra att, och då blir man lite frustrerad och tänker, okej, nu räcker det liksom. Jag sätter mig ner och så gör jag en handlingsplan och så får jag det här, styr upp saker igen så att jag är på rätt riktning. Det kan vara allt möjligt. Alltså det händer ofta mig att det rullar på och jag är, du vet, flyter med och sådär. Men så känner jag bara att nej, men det här är inte, vi är inte på väg åt rätt håll liksom. Och för att vända skutan så måste jag liksom kraftsamla mig och bestämma mig och liksom.
Men handlar det om din ridning då, eller handlar det om hur företag sköts, eller hur det är, alltså förstår du?
Det kan vara alla de grejerna kan det vara. Det kan vara min ridning, att det är grejer jag inte är nöjd med, att jag är för långsam. Jag har varit på några tävlingar, jag är för långsam liksom. Jag är inte snabb nog. Du kan också vara frustrerad liksom, att jag inte...
Där är jag. Jag rider jättefint ut i hörnen och jättebra vägar, men jag vinner aldrig.
Nej, men då kanske du skulle...
Så jag, det där jag måste snöta med att skriva en handlingsplan.
Då skulle du fråga om du vill vinna eller om du inte vill vinna. Och vill du inte vinna så kan du fortsätta som du vill göra.
Ja, men,
om du skulle vilja vinna, då kan
nu
du inte fortsätta.
Nu vill jag ju börja vinna. Nu har jag gjort det här jättelänge. Jag är jättebra på det, men nu måste jag liksom vidare.
Ja.
Så jag ska nog skriva med en handlingsplan hur jag ska bli snabbare.
Exakt. Du får sätta ner målet. Får du skriva högst upp på papper, för att skriva jag vill vinna.
Ja, bra.
Får du skriva nu, hur ofta vinner jag nu?
Aldrig. Hur ofta vill jag vinna? Alltid.
Skulle du kunna tänka?
Faktum är att det är ganska effektivt. För att det är inte det att du ska resa till månen. Liksom. Du kan säkert ge dig själv 10 tips på hur du kan öka förutsättningarna för att vinna.
Men handen på hjärtat, skulle du kunna tänka dig att stå högt upp på prispallen och vinna, men du vet att det såg fult ut?
Oh, bra fråga, Gry. Jag vet och sen såg fult ut.
Ja.
Alltså det är också så här, när jag tycker det känns flaxigt och fult, då är alla andra säger så här, men gud nej, det för mig känns det värre än vad det egentligen ser ut. Nej, det skulle jag nog inte kunna göra.
Nej, det är det. Så du måste rida fort och snyggt.
Fast inte snyggt, mer så här fair, att det är schysst mot hästen. Jag skulle aldrig kunna stå överst på prispallen och känna att jag har slitit i tygen och sparkat och liksom.
Men det har väl aldrig hänt.
Nej, jag vet, men du frågade ju och säger nej, jag vill inte. Jo, så länge hästen inte tar skada. Alltså att man har ridit på ett oschysst sätt.
Nej, men det är ju ingen framgång i längden. Du kan ju inte rida. Du måste ju rida på ett sätt som att du kan fortsätta vinna, annars är det inte värt något.
Nej, men
du ska vinna en gång.
Och så är det så lätt, för att jag har en grishäst. Den är fantastisk, den hoppar jättehögt och fint och är väldigt liksom wow. Men då är det så lätt att man skyller på honom, att han hoppar ofta stort och man förlorar lite tid med det såklart. Men som sagt, det är ju inte hans fel att vi är långsamma, det är bara mitt fel. Så det är därför jag måste också börja skriva en lista nu. Att
för det jag tänkte på med den där listan, jag gjorde en parallell till, för när vi köpte hus, jag och min man, så var det på somrarna så har man en tendens till att det är, liksom, det är så mycket saker som ska fixas att man är liksom stressad hela sommaren. För att det är så mycket som ska göras hela tiden. Och då bestämde oss, då sa vi, vi gör en lista på saker som vi vill göra, men så tar vi de översta 3. De gör vi den här sommaren. Sen får de andra 7 vänta till nästa sommar eller någon annan gång. För då gör man de 3, då kan man pricka av dem en efter en och sen så kan man vara ledig. Jag tänker mig att en sån lista... Men,
så brukar jag också ha, att man det går liksom som i cirklar. Då kanske man, som ett exempel då, om man är frustrerad, jag var för långsam på 3 tävlingar. Då jobbar jag med det kanske några veckor och sen har jag fått ordning på det. Då fungerar det bra. Men sen är nästa grej liksom, då kanske inte sadlarna passar riktigt, eller du vet, får jag börja jobba med det, eller du vet, så går det runt och sen är underlaget inte bra i ridhuset, då jobbar jag med det och sen
kommer man tillbaka att man var lite långsam igen.
Ja, men exakt, sen kommer man tillbaka. Så förhoppningsvis då, när man är på andra varvet där,
kan man bli ännu
då
bättre.
Kan man lyfta sig lite grann. Va? Så varje gång man tar ett varv runt, så förhoppningsvis så har man inte sjunkit ner, utan man kan ta vid där man slutade. Kanske inte riktigt, men förhoppningsvis man kan lyfta sig lite. Det är det som gör att man hittar utveckling, att man tar de här varven, så jobbar på det, ger en liten paus och sen får man på det igen och lyfter lite till och lite till.
Mm.
Det är som man... Vad heter det? Uppgradera en telefon. Att man...
Vi har en lyssnarfråga här från Sofia. Hon undrar hur du jobbar med din mentala styrka. Och har du några konkreta tips?
Ja. jag jobbar hela tiden med den faktiskt. Det är ingenting som är konstant, utan den går lite upp och det går lite ner. Och man måste hela tiden jobba med sig själv för att se till att man har rätt tankar och känsla inom sig själv. Till exempel när man travar in på banan inför en omhoppning, så måste man ha rätt sinnesstämning och rätt tankar. Man vill ju helst komma in på banan och tänka, nu jävlar ska jag sätta den här omhoppningen, nu ska jag vara snabbast, nu ska jag vara så här. Man vill inte komma in och tänka, oh, undrar hur det här ska gå, eller
femman är
nu
hög.
Kändes det inte det här riktigt bra. Eller...
Nej.
Så att där...
Du gillar ju citat också, har jag läst. Har du något citat som du alltid har med dig in på banan? Eller?
Nej, det har jag
mantra?
Inte. Det har jag inte, ingen sån där fast. Men däremot jobbar jag med det hela tiden liksom, och jag tycker citat tycker jag är jättebra. Jag läser gärna citat, för ofta är det mycket, man kan tolka många bra grejer ur citat, och man kan få en liten kick av ett citat när man verkligen behöver det, kan man få ett kick av ett citat. Så att,
har du någon favoritcitat?
Nej, det kan jag inte säga att jag har. Nej. Faktiskt.
Lite en minut håll ut. Jag tänker när jag går in på banan och
en minut, håll andan.
Jag överlever det här. Det tänker jag inte så riktigt. Men jag kommer ihåg när jag gick upp på stor häst, från ponnet stor häst, skulle starta min första 1:10. Alltså jag var så nervös. Armarna var spaghetti och ryttaren innan mig ramlade av och fick åka ambulans. Jag fick så här vänta en halvtimme, stod där vi. Det var hemskt. Usch, jag mådde så dåligt. Och det var en tjejkompis till mig, hon bara, en minut, Rebecka, det är 60 sekunder där inne. Håll, en minut, håll ut. Så det har varit lite missan när jag blev lite spagettiarm nervös.
Men man skulle ju vilja veta, tycker jag, även på, jag menar, alla är ju nervösa. Det spelar ingen roll vilken nivå du är på, så tror jag att alla är nervösa när det verkligen gäller. Och man skulle ju bara vilja veta vad folk tänker när de travar in på banan. Vilka tankar och känslor går igenom huvudet på ryttarna?
Uh-huh.
Det vore så intressant.
Faktiskt.
Och jag tror alla har olika känslor och tankar. Det vore så intressant att veta.
Det hade varit roligt att se det på den här stora skärmen. Att man hade någon, exakt någon elektrod från hjärnan, så kom det upp alla tankar.
Det vore så roligt. Därför jag tror inte det är någon toppidrottare liksom som riktigt delar med sig av dem. För man lägger ju också, man lägger ju locket på inför sig själv också. Ja. Om man försöker styra upp det. Så att jag tror att det försiggår så mycket mer härlig. Ovälkomna tankar än vad man vill medge.
Är du där i din karriär och i ditt yrkesliv just nu där du vill vara?
Ja, det är jag. Absolut. Jag är superglad att jag är här. Samtidigt så är jag ju inte nöjd. Jag vill ju framåt. Jag vill bli bättre. Jag vill liksom... Det är inte så att jag sitter och tänker, gud vad bra det går. Men däremot så är jag tacksam och glad. Och,
hur sugen är du på att bli bäst i världen?
Ja, det är den där frågan som alltid kommer upp. Och,
lagom.
Lagom. Lilla landet lagom.
Nej, men det är en super, det är helt ärligt så är det en supersvår fråga, för att det är klart att okay, nu ligger jag nummer 4. Jag ligger tvåa ganska länge. Nu har jag halkat ner. Men om man har som mål att bli bäst i världen, så innebär det att man nästan alltid misslyckas. Och man nästan är besviken. Man är besviken nästan hela tiden, därför att det är så himla svårt att bli bäst i världen. Nu har jag varit rätt så nära ett tag, men kom inte riktigt hela vägen. Och nu har jag halkat ner lite grann, och fortfarande går häftarna bra. Men
blir du frustrerad då, eller tänker du inte på det? Utan du har liksom varje tävling som ett...
Jag hade ju, när jag låg tvåa där, så hade jag ju hoppats att jag skulle kunna ta klivet upp.
Ja.
Men det beror också väldigt mycket på vilka andra som är där samtidigt. Exakt. Hade ettan inte funnits, hade Nej. Inte Steve funnits just nu, då hade jag varit bäst. Men
den där jävla
nu är han
Steve
där och i vägen. Liksom, så att, ja, vad ska man göra? Men nu är jag på väg, nu har jag halkat ner lite igen och kanske kommer halka ner lite till. För att, och samtidigt ska jag inte gå och tänka på det här till, oj vad dåligt det går att jag inte lyckas bli
bara
bäst.
Bara 50 bäst i världen.
Exakt, det är inte
Nej,
dåligt.
Precis, till sist så blir det att det är bara ett misslyckande liksom. Så att därför försöker jag tänka, nummer ett, försöker jag tänka på att mina hästar som jag har nu ska gå bra, och jag måste hela tiden jobba på att bygga upp mitt stall. Därför att hur bra hästar man än har och hur bra man än tar hand om dem, så har de inte en karriär som varar för evigt, utan man har ett gäng topphästar nu och jag är superglad för dem. Men jag vet också att om 1, 2, 3, 4 år så måste ett annat gäng hästar ta vid.
Mm. För du kan ha dem 5, 6 år eller?
Förlåt?
Man kan tävla ja, på toppen.
Kan man få ut 5, 6 ja. Toppår av en häst som är superform, då har man lyckats jättebra.
Ja.
Men mer är sällan. Och mina hästar har ju, jag menar, som All In och Christian K och de här, många av dem har redan haft 5 år liksom. Mm. Och kanske kan jag få några till, så är det fantastiskt. Men jag måste parallellt nu bygga underifrån också. Och så jag satsar på det. Och skulle det vara så att jag lyckas, de hästar som jag har nu som går bra, att de får en så lång karriär som möjligt, jag samtidigt lyckas bygga upp ett nytt gäng underifrån som också kan tävla på högsta nivå och framgångsrikt parallellt med dem, då kanske jag har en chans att bli bäst i världen. Men jag måste börja med att se på min prestation och vad jag gör och så vidare, och sen får bäst i världen grejen komma sekundärt. Förstår vad jag menar? Alltså först måste jag se till att jag gör bra resultat och sen får resultat.
Kommer den då, så ja, kommer den. Alltså det är inte där. Så mycket man kan påverka.
För jag kan inte börja på andra hållet, försöka liksom kräma ur allting jag har hästarna för att ta mig dit, utan för det känns fel.
Och det kanske är samma sak som för oss, om jag ska ta ner till min nivå, typ att jag kanske vill kvala till Falsterbo eller Elmia eller amatörtoren. Att då kanske jag inte ska tänka så mycket på just det, utan mer hur jag kan bli bättre och snabbare med min häst då, så att vi kanske kan ta oss dit. Och blir vi då snabba och vinner mycket, då kommer jag ju komma dit.
Jag träffade Kjell Enhager som jobbar mycket med motivation. Har du träffat honom? Har ni jobbat med honom?
Jag har sett en föredrag med honom.
Ja, men exakt. Och han berättade att när han hade hjälpt, vem det nu var, nu är jag så dålig på namn nu igen, en kille som klättrar i berg, nu skäms jag jättemycket för att jag kommer ihåg vad han heter, en av de här som ska upp på alla stora bergen. Kjell Enhager hade pratat med den bergsklättaren och så hade han frågat honom, vad har du för mål? Och så sa han, jag ska komma upp för berget. Alltså det är de som har det som mål som dör där uppe. För när du väl har kommit upp så ska du också komma ner. Och har du satt som mål där uppe, då kommer du upp och då, jag klarar det, yes. Sen ska du ner, och att ta sig ner är ännu svårare än att ta sig upp. Så han hade satt en sten där på basecamp och sa, lägg händerna på stenen. Här är målet. När du lägger händerna här igen, då är du framme, här är målet.
Då har du kommit upp och kommit ner.
Så upp och ner, och sen, och så att när han då väl la händerna på den där stenen, så var det en sån förlösande liksom, ögonblick. Att, för det var där målet var. Och då undrar jag, när du åker iväg och tävlar eller har ett stort meeting eller ett stort mästerskap eller vad det kan vara, var sätter du ditt mål?
Ja, inte med händerna på en sten. Kan
kanske ska börja med.
Nej, men det nu har jag haft sån tur att jag har ju haft bra framgång på mästerskap. Jag kom tvåa på OS och jag vann EM, så det är klart att eftersom jag har haft det, så sätter jag ju målet högt, att jag vill vinna.
Är det på prispallen då?
Precis, det är att man vill se sig själv kliva upp på prispallen. Och det har väl ändrat sig. Det hade jag aldrig som mål förut. Utan innan hade jag bara som mål, bara prestationer. Men jag tror också att man, om man ska kunna vinna ett mästerskap, så måste man kunna se sig själv kliva upp på prispallen. Man måste någonstans bli bekväm med den känslan att det är just du som ska kliva upp på den där pallen. Det är det som är ditt jobb. Det är där du ska vara. Om man inte kan se sig själv göra det, då tror jag aldrig man gör det heller. Och det vet jag också, vissa ryttare som jag pratade med Michael Whittaker igår här, och vi kommer att prata om när han vann Grand Prix i Aachen, helt otippat, men han sa morgonen när han vaknade upp, han var säker på att han skulle vinna Grand Prix i Aachen. Det var ingen annan som trodde det, men han sa han visste han skulle göra det. Och även Nick Skelton när han vann OS-guldet i Rio, där jag var tvåa. Hans häst hade inte hoppat så himla bra faktiskt. Men han sa också på morgonen när han vaknade upp, han visste att det var hans dag idag.
Kan du känna så också när du vaknar?
Aldrig. Aldrig.
Men där har jag någonting du måste börja jobba på.
Faktiskt. Det
var i taket av sängen. Idag kommer jag vinna.
Jag tror det var i samband med Emil när du pratade också om det, att alla som är på den här, som är framme nu vid omhoppningen eller på den här nivån, alla är så himla duktiga och lika. Det handlar om vem som har bäst dag egentligen. Vem som har idag.
Ja, det ligger lite i det. Och framförallt så tror jag också att man måste tänka att man måste vara consistent, att man är, går inte, lyckas man inte idag så lyckas man imorgon, så länge man håller en hög lägsta nivå. För det är så i vår sport att du kan vara i en bom och den kan ligga kvar, du kan vara i den och den ramlar och det kan avgöra om du kommer fyra eller om du vinner. Och för så hårt är det faktiskt. Men på det stora hela så jämnar det ut sig. Så därför har jag väl med åren försökt att inte gräva ner mig om en bom ramlar. För jag vet att om jag håller liksom motivationen upp och fortsätter jobba hårt, så nästa gång den är i så kommer den ligga kvar. För det gäller alla. Så att, man försöker tänka lite så att man aldrig ger upp. Men man försöker fortsätta göra så bra man kan. Och ibland har man turen på sin sida, ibland har man inte det.
Liliana undrar, varför rider du mest hingstar och vallaker på högsta nivå?
Ja, bra fråga. Jag pratade om det idag faktiskt. Någon som frågade vad jag hade mest. Och jag har haft mest framgång på vallaker genom året. Nu vann jag på en hingst idag i och för sig. Men,
varför hatar du ston?
Varför hatar du tjejer?
Nej, jag älskar ston faktiskt. En av mina favorithästar är en stor Flip Little Sparrow som är en av mina absolut favorithästar. Så att,
kul också att du lämnar bort din favorithäst i Stephanie.
Jag tror bara att det är tillfällighet faktiskt.
Härligt.
Hörru, tusen tack för att du tog dig tid. Superhärligt. Vi skulle kunna sitta och prata flera timmar, men vi förstår att det finns annat som ska göras också.
Exakt.
Tack själv.
Ja,
tack.
Och lycka till framåt.
Tack.
Nummer ett. Yay.
Idag kommer jag vinna. Yay.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.